Kasper Kepso, vi står på bakgården till Norra kajen 12. Det här är ett hus som uppfördes 1890. Hur såg det ut i Kronohagen i Helsingfors vid den tiden?
Ja, det hade börjat dyka upp enstaka stenhus, höghus redan vid det skedet. Men annars var det ganska lugnt ännu. Trafiken var minimal och ungefär samtidigt blev också den här vedkajen färdig, så det fanns mycket båttrafik här.
I dagens läge så är här livlig trafik ute på Norra kajen, men 1890 så var det kanske inte så mycket biltrafik här, utan då var det kanske mer annan form av aktiviteter. Jag tänker på Norra hamnen, och vintertid var här mycket aktivitet till exempel ute på isen.
Jo, det här var en sån här, en av de viktigaste platserna för sån här fritidsverksamhet på vintern. Det fanns en skridskobana här på isen där det samlades då folk, inte enbart för att skrinna utan också för att träffas och umgås och diskutera och skvallra. Det ordnades också skridskoåkningstävlingar och bandymatcher och så här vidare. Och på sommaren så fanns det då mycket sån här seglingsverksamhet här också.
Och det här huset är ett ganska ståtligt hus. Vem var det som lät bygga det här huset? Vem var beställaren?
Ja, det var Otto Donner som var professor på universitetet, och hans fru Minette Donner som då lät beställa det här huset, som då uppfördes i rätt så rask takt, ungefär på ett år.
Det är ett hus i 4 våningar. Varför ville han ha ett så stort hus?
Han hade en stor familj, men sen fanns det också förstås sådana här representationsskäl, att det var praktfullt och ståtligt med ett stort hus som stack ut i mängden.
Och det här huset fyller alltså 130 år i år, och man brukar ju säga att varje människa bär på en historia, men samma kan man ju säga om ett hus, att alla hus bär på sin historia. Varför är det här huset just så speciellt och intressant?
Ja, jag skulle säga att 3 orsaker då som jag främst kommer att tänka på. För det första då sån här politisk mötesplats under Otto Donners tid då, i slutet av den första förryskningsperioden, då många den tidens centrala politiker möttes här i huset och planerade sin verksamhet, och som sen ledde till att en sån här konstitutionell senat inledde sin verksamhet efter storstrejken 1905. Och sen hade den nog också politisk betydelse senare, kanske då mest under Kaj Donners period i samband med Mäntsälä-upproret och det smiddes planer här. Men sen ska jag framhäva det här vetenskapliga som det viktiga orsaken. Att särskilt Otto och Kaj Donner så genomförde då sitt vetenskapliga arbete huvudsakligen i det här huset, och det var också en sån här vetenskaplig mötesplats. Och sen under senare decennier så hade det varit en viktig sån här kulturell mötesplats, i och med att Jörn Donner hade sitt kontor här, så att många av hans projekt hade planerats här.
Det här huset är beläget i Kronohagen i Helsingfors, in till Norra hamnen, och alldeles i närheten har vi statsmakten, vi har kyrkan och vi har universitetet. Så det här huset i sig kanske knyter ihop alla de här 3 på olika sätt.
Jo, absolut. Det var ju ett bra läge just med tanke på det här. Särskilt det här makten och universitetet. Så att det var, som du sa, kopplas bra ihop där.
Otto Donner och Kaj Donner var ju anmärkningsvärda och betydelsefulla aktörer inom det samtida politiska livet, i synnerhet på högerkanten och inom den äktfinländska kretsen. Hur syns det här i husets historia?
Jo, om man börjar med Otto Donner, så var han ju inte i sig äkt finsk, men någon sån här fenomen, men mer en sån här liberal och moderat fenomen. Och i hans verksamhet syns det då kanske främst i det här språkvetenskapliga verksamheten, att han intresserar sig av forskning av sån här närbesläktade uraliska språk. Och det här fortsatte ju sen Kaj Donner med, och den här liksom frändefolkstanken kommer på sätt och vis från det här vetenskapliga arbetet som sen syntes då särskilt i Kaj Donners politiska aktivitet. Att det finns en koppling där med den här vetenskapliga verksamheten.
1900-talet har ju också satt sina spår här i kvarteren, om vi tänker på inbördeskriget och sen på vinter- och fortsättningskriget. Syns det på något sätt i husets historia, de här centrala krigsåren?
För när det gäller inbördeskriget så skadades inte huset, även om vissa hus här alldeles i närheten blev bombade, men just Donnerska huset klarade sig undan. Det är klart att invånarna i huset märkte av det här, framförallt erövringen av Helsingfors i april 1918. Och det small och dramatiska händelser inträffade här i kvarteren omkring. Och under andra världskriget så kan man säga att det var då ännu mer dramatiska händelser, i och med att det här under bombningarna 1944 träffades huset av en bomb som då förorsakade en ganska stora skador. Och tidigare under kriget så skedde också en explosion i hamnen här utanför. Det var en tyska marinens fartyg som exploderade, och den smällen märktes säkert också här.
I boken Huset vid kajen så tecknar du och Rafael Donner och Jörn Donner ett porträtt av dels huset men också förstås invånarna som har bott här under årtiondenas lopp. Vad är det som har fascinerat dig mest under det här arbetets gång?
Ja, kanske då den här intima kopplingen till Helsingfors historia och Finlands historia. Särskilt när det gäller då sekelskiftet 1900 och början av 1900-talet. Och det var också någonting som jag tänkte på under skrivprocessen, att jag måste försöka hålla huset i fokus, att jag inte förivrar mig för mycket i den här liksom kontexten.
Ja, här har ju bott en del excentriska personer också under årens lopp, till exempel en viss ung Ale Colilius som bodde här med sin familj i början av 1900-talet, och då hade man bland annat renar och hela samefamiljer här på besök på bakgården på väg till Tyskland, för Ale Colilius förmedla renar och samefamiljer till Hagenbecks zoo i Hamburg för sådana utställningar, så då vimla här av renar och samefamiljer, hade ju i varje fall berättats.
Jo, det är nog hör till en av de säkert mest absurda händelserna i husets historia. Och där finns ganska färggranna beskrivningar av Lilius själv i hans memoarer om de här händelserna. Sen är det svårt att veta hur sant allt det var som han berättade. Men förmodligen så skedde det i ganska hög grad som han beskrev, att det var verkligen en speciell händelse i husets historia.
Som du sa så byggdes det här huset med tanke på att inhysa, förstås förutom Otto Donner och hans familj, också andra familjer. Men hur såg det ut här på 50-, 60- och 70-talet? Blev det då mera en privat sfär?
Jo, det kan man säga, att då blev det mer som ett privat hus. Att då började den här kopplingen till åtminstone det politiska livet i Finland försvinna. Men i och för sig så fanns nog den här vetenskapliga kopplingen fortfarande, i och med att Joakim och Kaj Otto Donner båda verkade på universitetet och blev så småningom professorer där. Men i högre grad blev det ju då ett privathus, och vid det skedet så beboddes också de flesta lägenheterna av ättlingar då till Otto och Minette Donner. Den tredje generationen så att säga.
Och i dagens läge är det kanske redan den fjärde generationen som bor här?
Jo, kan vara att någon av femte generationen också har bott här. Så att, jo, förvisso. Alla lägenheter finns inte mera i släktens ägo, men nog ungefär hälften.